CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi har haft det mest extrema flyktingmottagandet i Sveriges historia och går inte att jämföra ens med Botkyrka och Malmö. Så det kan aldrig vara något annat än ett extremt exempel på vad svensk lagstiftning kan leda till. Från första dagen så gjorde jag ju migrationsfrågorna, brottslighetsfrågorna till mina huvudfrågor. Och inte att det var en socialsekreterare eller någon annan i förvaltningen som ansvarade för dem. Och därmed har jag en jättekoll. Jag fick en jättekoll på allting från början. Alla såg det utanför krogen. Man liksom hörde rykten om någon som hade blivit misshandlad, utpressad, mördad, skjuten. Och man såg det mitt i centrum, var det skott på öppen gata. Så det var verkligen som ett riktigt, riktigt mörkt moln över Södertälje. Så vi anställde en ny utbildningsdirektör. Jag frågade honom, vad behöver du för att åstadkomma mirakel i Södertälje skolor? Och ja, men jag behöver bara politiskt stöd och göra vad jag vill. Och, ja, du får det!
Är Södertälje på väg uppåt?
Ja, men jag hoppas att vi är på väg...
Hoppas jag, men vad ser det ut som?
På väg uppåt. Nej, men att vi, ja, men det är vi är på väg uppåt.
Allt fler små och medelstora kommuner tampas nu med liknande problem och utsatta stadsdelar som tidigare mest funnits i våra stora städer. Men Södertälje har trots sin relativa litenhet legat långt fram i den utvecklingen. Så långt att stan har hittat metoder som andra möjligen kan lära av. Kostnaderna för socialbidrag har närmast halverats, skolresultaten har gått kraftigt uppåt och långsiktiga polisinsatser i nära samarbete med kommunen och andra myndigheter har bromsat upp den organiserade brottslighetens framfart. Samtidigt är Södertäljes problem långt ifrån över. Arbetslösheten ligger över riksgenomsnittet och kommunen mottar statsbidrag och pengar från det kommunala utjämningssystemet på nästan 2 miljarder kronor varje år. Så vad är Södertälje? Ett föregångsexempel, ett skräckexempel eller både och? Boel Godner, sedan 10 år tillbaka, precis faktiskt, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Välkommen till kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, vad skulle du svara på en sådär väldigt tillspetsad fråga?
Ja, nej, men jag får väl säga att vi är både och. Vi är egentligen en helt vanlig kommun. Men det finns delar som vi får jobba väldigt hårt med som ställer till det för kommunen och för väldigt många människor.
De ska vi säkert komma in på lite grann. Södertälje är ju verkligen en stad präglad av sin invandring. Nästan 6 av 10 invånare faktiskt har minst en förälder född i ett annat land och 4 av 10 är själva födda i ett annat land. Jag lyssnade på en poddintervju med dig inför det här och då sa du bland annat så här.
Det jag tycker är viktigt att säga när det gäller flyktingfrågor som är ganska känsliga för en del. Många är ängsliga och att ens prata om det. Det är vi ju inte i Södertälje, för vi är vana sedan många år. Där jag också har gjort ett val, eller vi i Södertälje har gjort ett val, att aldrig kritisera invandringen eller invandrare. Utan systemen som leder till segregation. Det tycker jag är en viktig politisk markering som vi har gjort, som skiljer sig från hela Sverige, att det är så. Att, jag tror det handlar om vår stora erfarenhet och att vi ser också att de jättestora katastroferna sker inte. Liksom, även fast man har ett jättestort flyktingmottagande.
Att du inte vill kritisera invandrare, det kan jag verkligen förstå. Mer än halva din befolkning har ju utlandsbakgrund, som jag sa nyss. Men varför har det också varit ett viktigt ställningstagande för dig att inte kritisera invandring?
Ja, nej, men för att vi har ju ett case i Södertälje. Vi har ju drabbats av lagstiftningar som Sverige har. Dels EBO-lagen som den borgerliga regeringen införde 1994. Och dels arbetskraftsinvandringslagen som inte undantar en enda bransch. Den är världens mest generösa. Och när vi ser det så är det liksom de sakerna som vi vill kritisera. Det är där det kan ge förändring. Och jag tror också att svensk flyktingmottagning hade gått mycket bättre utan EBO-lagen. Och om alla kommuner hade hjälpts åt. Fram till 2016 var det faktiskt frivilligt för alla kommuner. Det betydde att de som hade EBO-mottagande fick jättemånga. Och en del inga alls, för de sa nej, vi tänker inte ta emot några.
Mm. När det gäller just frågan om invandring då, om vi håller den borta från att prata om invandrare, som ju är någon, det är ju människor då man pratar om här, det andra är liksom politik. Min erfarenhet är nog att de som själva har invandrat i Sverige ofta är rätt kritiska mot den invandringspolitik som har förts i Sverige. Dels för att de kanske inte är lika rädda för att framstå som främlingsfientliga, men också för att de ofta upplever effekterna kanske av en stor migration på lite närmare håll än vad många andra gör som deltar i debatten. Vad har du för erfarenhet av det där?
Ja, nej, men det har jag ju ganska stor erfarenhet. Jag möter ju människor som har kommit som flyktingar eller asylsökande till Sverige. Det gör jag ju varje dag. Och hela tiden, så ska vi säga. Det är ju en del av Södertälje. Och många är jättebesvikna. De tycker ju att de har utsatta områden som man har hamnat i. För att man har inte kunnat, man valde EBO för att man kunde, någon erbjuda en bostad där. Mm. Förvisso svart, där du får betala extra dyrt. Och du får inte skriva det där. Men man valde det för man ville hoppa över Migrationsverkets anläggningsboende. Och så hamnar man där. Och det var inte tanken. Så då är man besviken och vill ändra sig. Och det är också ett av skälen till att jag så kraftigt är emot detta. Att man kan välja första dagen i Sverige.
Men ändra sig? Vad vill de då? Vill de flytta någon helt annanstans? Eller?
Ja, det vill man ju. Man vill ju få en ordnad bostad av kommunen. Och det är ju inte vårt ansvar då. Utan då är det Migrationsverket under de första 6 månaderna. Så då lever man på det här sättet. Och sen så kanske man ändå inte kan få hjälp med en bostad efter det. Och så har man liksom förstört för sig själv. Och en del ångrar sig. Men man vill inte tillbaka till Migrationsverket.
På flera andra ställen i den där intervjun som vi just hörde ett klipp ifrån. Kanske Viktor och Andreas pratar politik, enades vi om att den heter, va?
Ja.
Där säger du många gånger att det enda uppdrag du egentligen har är att föra den politik som är bäst för Södertälje och Södertäljeborna. Och om du ser ändå att stor invandring så att säga får negativa konsekvenser just för Södertälje och Södertäljeborna, blir det ändå svårt för dig att kritisera den för att det i någon mening kanske träffar också de som har invandrat hit? Att det finns en svårighet i det där?
Nej, det är ingen svårighet att kritisera de lagstiftningarna. Och den stora invandring man pratar om, när det var ju väldigt stor invandring till Sverige under kriget i Irak till exempel. Det var bara att resten av Sverige märkte inte det. Men märkte det i Södertälje och i några andra kommuner dit väldigt, väldigt många kunde komma på grund av den här EBO-lagen. Så det kritiserar vi, och det är klart att väldigt många har liksom känt sig att jag måste ta emot mina släktingar och mina landsmän och så där i mitt hem, och sen så funkar inte det efter ett par veckor och så blir det bråk. Och alldeles för många sådana exempel. Och då kommer man också till kommunen, hjälp oss. Så jag känner ett väldigt, väldigt starkt stöd i Södertälje för att ha den här kritiken.
Mm. Men då pratar du hela tiden egentligen om systemen som skapar segregation snarare än fenomenet invandring till Sverige, som ju också är en stor och infekterad politisk fråga.
Ja. Nej, men när det gäller invandring till Sverige så det ska vara ordning och reda. Vi är ett civiliserat, ett ordnat land, ett välfärdssamhälle som vi ska upprätthålla. Och det är klart att vi ska ha ordning och reda i flyktingmottagandet. Och det påstår jag att vi kan få om vi avskaffar EBO-lagen och har introduktion för alla på Migrationsverket. Och sen så att alla kommuner hjälps åt med flyktingmottagandet. Så var det inte fram till 2016, kan jag säga.
Jag ska göra en liten utvikning. I en bok som är egenutgiven, tror jag, som heter Massutmaning, så polemiserar den invandringskritiske, får man väl säga, kurdisk-iranske nationalekonomen och debattören Tino Sanandaji mot de som hävdar att en generös invandringspolitik lönar sig på lång sikt. Bland annat genom att exemplifiera dem med 3 kommuner som ligger väldigt långt fram i den här utvecklingen som stora invandringskommuner. Det är Malmö, det är Botkyrka och det är Södertälje. Och han driver då tesen att om man är ute efter att ta reda på vad den förda invandringspolitiken leder till på lång sikt, då bör man studera de här 3 kommunerna och utvecklingen där. Och han börjar med att konstatera att samtliga dessa kommuner före de stora invandringsvågorna låg egentligen ganska bra till, på eller över riksgenomsnittet när det gäller nyckeltal för skattekraft och förvärvsinkomst per invånare och sånt. Sen landar han då i följande slutsats som jag tänkte vi kunde prata om. Den bild som vi har kunnat måla upp i de kommuner som kommit längst i utvecklingen mot, citat, på lång sikt, slutcitat, ser inte ljus ut. Kurvan pekar neråt, inte uppåt. Det är också svårt att finna belägg på dynamiska effekter med dolda samhällsfördelar av invandring, öppenhet och mångfald som fått ekonomin att blomstra. Tvärtom präglas dessa orter av stagnation och problemen förknippade med invandringen till Sverige blir om något tydligare när andelen invandrare blir tillräckligt hög för att kunna ge utslag på aggregerade utfall. Så skriver han i sin bok. Vad tänker du om det där?
Jag tänker att Södertälje kan aldrig vara ett exempel. Vi har haft det mest extrema flyktingmottagandet i Sveriges historia och går inte att jämföra ens med Botkyrka och Malmö. Under kriget i Irak så tog vi emot fler än de kommunerna. Så det kan aldrig vara något annat än ett extremt exempel på vad svensk lagstiftning kan leda till när det blir krig på en viss plats på jorden, nämligen Irak, där det bodde väldigt många från Irak tidigare i Södertälje. Och då när det möter ebolagen hos oss så blir det så. Och så borde det inte vara. Och nu har det blivit exempel då på hur dåligt det är för invandring. Jag ser det, så dåligt blir det med en sådan lagstiftning. Och där också andra kommuner tidigare har kunnat säga nej. Som när vi tog emot 2000 till exempel 2008 under kriget i Irak. När det kom som flest. Ja, det kom säkert många fler. Men de som vi visste om var över 2000. Då, ja, Nacka som är en lika stor kommun som Södertälje i Stockholms län tror jag tog emot 95 kanske. Och hade vi haft en fördelningspolitik när det gäller invandring och inte haft den här e-bolag eller så, eller att det inte var frivilligt, eller att det var frivilligt, eller att alla ställde upp, då hade vi haft en helt annan situation när 2015 kom sen när hela Sverige upptäckte att det kom flyktingar till Sverige.
Men då tolkar jag dig som, och du får rätta mig om jag har fel, som att för mycket invandring på för kort tid, oavsett om det är till ett land eller till en stad, det är inte bra för staden eller landet då. Menar du så?
Nej, men jag menar verkligen att det måste ske på ett ordnat sätt så att folk inte blir utnyttjade. Alltså det är ju, man kan säga att man är lite utsatt när man kommer till Sverige första dagen man har flytt. Man kanske har sålt allt man äger och då hamnar man direkt i klorna på de som hyr ut en bostad svart. Det är bara redan där är det liksom. Och har vi system som möjliggör detta, att det blir ett incitament att tjäna pengar, vilket e-bolagen då gör, och även arbetskraftsinvandringslagen, då säger jag att vi kan inte ha de lagarna, för att frågorna blir så konstiga, för mitt svar kommer att vara det, ändra dem. Vi kan inte ha det så här, det är orättvist mot människor, det är orättvist mot kommuner och det är orättvist mot landet. Framförallt är det farligt, tror jag, på lång sikt.
Mm. Vi pratar ju mycket ekonomi nu egentligen och sociala problem, eller jag har börjat där. Men en annan lite svårare fråga egentligen är ju den om hur snabba förändringar invånarna klarar av i en stad eller i ett land. Jag är ju själv uppväxt, som jag sa till dig innan den här intervjun, precis utanför Södertälje. Jag har tillbringat en stor del av min ungdom här. Mm. Och det går inte att säga annat än att förändringen är rätt stor jämfört med då. Det var väl 30 år sedan jag lämnade stan. Och det handlar egentligen om mer diffusa saker som så här, känna igen sig i sin egen stad. Att människor pratar ett språk som jag förstår och att jag förstår och delar normer med majoriteten av dem jag möter och så. Kan du förstå om Södertäljebo kan känna sig kanske lite oroade på de grunderna? Alltså det här går väldigt fort och nu är det alltså då över hälften av stadens invånare som har sitt ursprung i Mellanöstern och däromkring. Liksom.
Mm. Ja, och vi har ju inte valt det själva i kommunen, det är ju viktigt att säga. Jo. Vi hade ju gärna haft ett ordnat mottagande för och gjort det. Nu har det inte varit så. Nej, men vi har ju sett det i historien i Södertälje. Om vi går tillbaka så långt som...
Raggarna?
Ja, precis. Eller ännu tidigare faktiskt. När Scania behövde arbetskraft från andra länder. Och det kom väldigt, väldigt många från Finland. Då var det de liksom som, ska det vara så mycket finnar här?
Mm, och de viftade med kniv.
Ja, men precis. Och då folk liksom kände och blev oroliga, kände inte igen sig och sådär. Och sen så... kom de första syrianerna, eller vad man kallade det på den tiden då, men den här folkgruppen som är så stor i Södertälje. Och då blev det på något sätt som blev det stora. Och raggabråken kommer vi ju ihåg då, vi är väl samma ålder du och jag. Fast jag bodde inte i Södertälje då, så var det ändå känt i Sverige. Men det har ju skapats av svensk lagstiftning. Det är ingen som har valt att det ska vara så här, liksom, utom de som stiftar de lagarna. Och då får man förhålla sig till det. Och min uppgift är att se till att det går så bra som möjligt för kommunerna och för så många människor som möjligt. Vi hade ju en tid av det var riktigt jobbigt när det skrevs insändare rakt ut av Södertäljebo. Liksom, nu flyttar jag härifrån, nu är det nog med invandringen och alltihopa det här. Och någon politiker från Nykvarn tror jag skrev någonting att man borde... har lite fler lintottar på bilderna i länstidningen och sånt där.
Mm. Som, Ja, det låter lite vagt bekant det där.
Ja, det tror jag.
Men det är klart, oj då säger jag. Det är väl ungefär det jag menar kanske. Att en del, många säger ju inte det där, men de kanske känner så att det här förändras väldigt, väldigt fort. Och man känner sig då osäker på vad det kan leda till på lite längre sikt. Och så. Ja.
Nej, men, och den situationen hade vi ju för 10-15 år sedan. Liksom, när det var, för att vi utsattes för kaos kan man säga då. När vi inte hade möjlighet att hantera. Man kan, att en kommun själv ska ta emot över 8000 flyktingar på bara några år. Mm. För att det är krig i en del av världen. Det är ju egentligen en absurd tanke egentligen. Men så var det faktiskt.
Ja, men blir du inte arg då lite grann på att dina partikamrater bland annat, som visserligen inte styrde då, men vi säger den nationella nivån för att göra det enkelt, de lät ju det här hända ju. Alltså de stoppade ju inte det, eller ändrade på det.
Nej, men det stämmer. Jag är ju mest arg på den borgerliga regeringen som införde EBO-lagen, så kan man väl säga. Och på att de inte, när vi uppvaktade dem under kriget i, när jag hade tillträtt under kriget i Syrien till exempel, då var det också borgerliga regering. Och inte kom hit, inte titta. Liksom bara, det är klart att vi blir... Jag har en liten tes om jag får berätta den.
Då,
för det här borde ju varit det största problemet i hela Sverige. Alla borde ju rikta blickar. Hur gör vi nu för att inte skapa det här utanförskapet och de här riktigt, riktigt segregerade miljöerna som snabbt växte fram? Jag tror att det var vi och några kommuner till som såg det. För det var vi som hade den här situationen. Om man jämför med tiggeriet i Sverige... På bara några dagar så blev det den största frågan. För alla såg det utanför sina konsumbutiker eller ICA-butiker. Journalister, politiker. Åh, nu blir det här stora problemet. Det har inte varit något stort problem, så jag kan säga. För att vi har något annat som överskuggar allting annat. Nämligen en segregation som gör det svårt för väldigt många. Nu har vi ju hittat sätt att hantera det i skolan och på väldigt många andra sätt. Men det skulle inte ha behövt vara så. Jag har verkligen... Det är verkligen konstigt att det inte togs upp som den stora frågan redan under kriget i Irak.
Men du uppvaktade dem, säger du, och ni gjorde det från kommunen. Vad fick du för svar då?
Ja, nej, men jag fick svara att det är frihet och vi ska väl inte ha folk i arrest någonstans eller sådär. Liksom. Men jag tror att alla mår bra av en introduktion när man kommer till Sverige och får veta lite om Sverige. För nu istället så var det ju då sådana som har kommit tidigare som asylsökaren kanske inte ens har lärt sig svenska än eller kommit ut i samhället i arbete som blev de som tog emot de som kom nya. Alltså de som hade flytt från Irak tog emot de som flydde från Syrien sedan. Och det var ju någonting som vi larmade väldigt kraftfullt om, får jag säga.
Men inget gehör?
Nej, det kan man inte säga att vi fick. Vi har ju naturligtvis drivit igenom ett kongressbeslut i vårt parti, men det har inte fått stöd tidigare av många andra partier. Nu tror jag faktiskt att det ser lite annorlunda ut, så jag hoppas att man drar fram det då.
Mm. En del kommuner reagerade ju möjligen snabbare och hårdare än vad Södertälje har gjort, får man väl ändå säga. Jag minns inte om det var Huskvarna eller Hultsfred eller någon av dem, i den trakten i alla fall, som sa vi betalar inga socialbidrag till någon som bosätter sig här på det sättet. De får klara sig bäst de kan. Det var väl ett sätt att säga att det här får ni fixa nu till den statliga nivån. Men några sådana, du har liksom inte idkat civil olydnad på det sättet?
Nej, det har inte funnits i min tanke i alla fall och inte i kommunens. Utan vi vill ju vara en så vanlig kommun som möjligt med starka system och som fångar upp. Och där välfärdssamhället fungerar trots att det är lite utmanande situationer under några år då som det har varit i vår historia. Och det är ju viktigt att man kan säga, nej men det fungerar, det är ordning och reda, det är stabilitet, det är svaret på nästan alla frågor faktiskt.
Bara för att spetsa till det här till max då, idag är ju ändå en majoritet av invånarna i den här stan då antingen födda i ett annat land eller har minst en förälder som är det. Finns det någon liksom kritisk gräns där du skulle tycka att det var, att du skulle protestera så hårt att det blev en förändring på riktigt, att tvinga fram en förändring? Låt säga att det var 90% då istället för 60% och att det skulle gå ungefär lika fort som det har gjort hittills. Skulle du agera annorlunda eller skulle du fortsätta att ropa och hoppas på svar?
Nej, men ropa. Vi beskriver ju de här på... Vi har ju nu ett samarbete med olika statsråd och annat och informerar om det här. Och vi har ett samarbete med polis. Vi har ett samarbete med massa myndigheter. Och det är mycket som fungerar rätt så mycket bättre. Och, men vad ska jag säga om det?
EBO är fortfarande inte avskaffat ju, trots att du vill.
Nej, det är ju inte det. Det kom en fisig ändring här om året som inte har gjort någon skillnad. Nej. Och, nej, men så är det ju. Och nej, men det är inte, alltså, hur ska jag uttrycka det? Det här är ju en väg som Södertälje har nu. Vi fick den redan under kriget i Irak, så kan man väl säga.
Mm, ja, på vissa avseenden, även när jag bodde här, så var ju Södertälje stack ut då också. Fast inte, det var inte såna här nivåer, men det var ju absolut en av Sveriges största invandrarstäder då också.
Ja, definitivt. Ja, absolut.
En intressant parallell som jag ibland brukar tänka på är att Södertälje, Malmö, Botkyrka, kanske några till, har varit för Sverige lite vad Sverige och Tyskland har varit för EU. Alltså man har skrikit sig blå om ett jämnare mottagande, men de andra slår dövörat till och agerar på ett sätt som har gjort att de allra flesta asylsökande år efter då fortsätter att hamna på samma ställen där de hamnade tidigare. Inte minst beroende på att de känner människor där och har hört talas om det och så. Det är ju så det funkar. Och egentligen är det ju så fortfarande. Så här lät det till exempel så sent som häromdagen när Alice Bah Kuhnke och Thomas Tobé intervjuades i Rapport. Eftersom EU nu håller på och diskuterar frågan ännu en gång.
Vi behöver få kontroll vid den yttre gränsen. Vi behöver se till att i praktiken stoppa den ekonomiska migrationen till Europa. Då klarar vi också av att hantera de som kommer till Europa och som har asylskäl.
EUs migrationspolitik måste vara rättssäker. Ingen ska dö på Medelhavet. Vi måste bygga lagliga vägar. Varje medlemsland ska ta sitt ansvar. Varför har vi annars den här gemenskapen om inte varje enskilt land ställer upp för de andra?
Ja, Alice Bah Kuhnke låter på ett sätt lite som du, fast på EU-nivå då. Man kan säga att här i alla fall har vi kanske en idealist, eller i alla fall mer idealistiskt lagd, som önskar sig en verklighet som aldrig tycks komma. I alla fall har den inte kommit hittills. Och en cyniker, om man spetsar till det lite, som inte vill sitta kvar med någon slags svarte petter i handen om alla andra vill spela ifrån sig den. Varför kommer vi aldrig ifrån det där? Det känns som en skiva som liksom har hakat upp sig.
Ja, nej, men det är... Folk vill ju på nationell nivå, det brukar inte vara riktigt likadant på kommunal nivå, så får jag säga det, på nationell nivå vill man gärna ta ut svängarna i frågor som man vet medborgarna blir berörda av. Men jag tycker ju att det är, vad ska jag säga, jag är irriterad på Moderaterna liksom, som nu säger att det ska stoppas vid gränsen. Och så pekar de på utsatta områden i Södertälje och i Botkyrka och Malmö och säger att det är S-styrda kommuner. Men det är ju de M-styrda kommunerna i norra Stockholms län och i Skåne och i några andra delar av Sverige som har hjälpt till att skapa de här utsatta områdena genom att säga nej under många år när Sverige hade ett flyktingmottagande som byggde på att ja, man frivilligt räckte upp handen och sa att vi kan ta emot 100, vi upplåter några i befintligt bestånd. För vi vill ta ansvar för att det ska bli en bra start för så många som möjligt. Men en massa blå kommuner har sagt nej, vi ska inte ta emot några. Och så nu står man där och pekar på S-styra kommuner som har fått ta resultatet på grund av e-bolagen som Moderaterna införde. Och på grund av att en massa blå kommuner har sagt nej, vi tar inte emot några.
Men om de tänker likadant som du resonerade i den där podden då, Andreas och Viktor, att det viktigaste för mig är liksom det bästa möjliga för min kommun och de som bor här. Kan du klandra dem då om de pekar på, titta hur det gick liksom i Malmö och Botkyrka och Södertälje. De har höga kostnader och mycket sociala problem. Kan du klandra dem för att de försöker hålla det borta då?
Ja, det kan jag faktiskt. Att hålla borta människor som kommer till vårt land som asylsökande. Och så har det varit under många år i Sverige. Det har kommit asylsökande i en jämn ström. Och då för att det ska gå bra för både dem och för vårt land. Man kanske kan se lite utanför sina gränser också. Hur ska vi göra för att det ska bli bra för landet också? För ett utsatt område i Malmö kan också bli jobbigt för övriga Sverige, kan man säga. Eller när det blir otroligt segregerat och svårt i olika bostadsområden. Så... jag hade verkligen önskat en annan migrationspolitik i Sverige, andra system.
Man kan ju inte undgå att se hyckleriet i när Moderaterna styrde ändå och gick ihop med Miljöpartiet om en relativt generös migrationspolitik på nationell nivå. Så var ju fortfarande de moderata kommunerna, precis som du säger, ofta ganska avvokt inställda för egen del. Så där finns det ju verkligen... någonting som skaver.
Ja.
Du har ju varit då, som vi har pratat om, väldigt kritisk mot det här ojämna mottagandet och framförallt mot e-bolagen som du har varit inne på. Ni har ju pratat om det här så länge, så Göran Johansson i Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö och sen efter honom Katrin Stjernfeldt-Jammeh och det har fortsatt och fortsatt. Även som stora städer också. Men ändå så är den kvar och den nationella nivån lyssnar inte eller gör ingenting åt det. Du måste ju ha fått några svar mellan skål och vägg som gör att du lite bättre förstår vad det handlar om. Det kan inte bara vara luddigt tal om frihet och så.
Nej men jag frågar, det är klart att jag får svar från olika partier som jag har uppvaktat genom historien. När jag var ny då och det var krig i Syrien, då var det den borgerliga regeringen som sa det. Men det är en frihet och det kommer vi inte göra någonting åt alls. Och sen från mitt eget parti då, så tycker man ju det. Och här där får man ju svaret att men vi hjälps åt att bilda opinion, så kanske vi kan få igenom det här någon gång. Så
men ni har väl kongressbeslut till och med på det?
Det har vi.
Och sitter i regering, precis. Så vad väntar de på?
Ja, det kan man. Jag hoppas verkligen att man kan göra det nu. Och då får man ju svara att ja, men nu är ju mottagen så lite så det spelar ingen roll. Jo, men det gör det faktiskt. För fortfarande väljer många av dem som kommer just EBO och hamnar just i de här utsatta områdena. Fortfarande så vill man bryta segregationen, vilket ju alla vill. Då är det lagstiftningar som gäller.
Vilket alla vill, sa du. Är det inte så här för att tillräckligt många som har makt vill att det ska vara så här?
Ja, det vore väl hemskt. Ja, om någon enda politiker vill att det ska vara så här. Det skulle väl vara någon då som njuter av att peka på att titta, det här finns i vårt land, ni måste rösta på mitt parti så blir det ordning och reda. Men jag har väldigt svårt att tro att någon vill att det ska vara så här.
Något som du också har pratat väldigt mycket om är den här svarta hyresmarknaden som växer fram i spåren av den här kanske lite passiva politiken då, om vi får kalla den det, att man inte gör någonting åt det man ser. Kan du ge ett riktigt skräckexempel på hur det kan se ut här i stan när det gäller detta?
Ja, jag skulle kunna ge många sådana exempel, men det finns ju trappuppgångar där nästan alla hyresgästerna byts ut en gång i månaden, så man vet inte vilka som bor där från dag till dag. Det skapar otrygga miljöer och det också, ger också en vetskap om att det finns en svart bostadsmarknad som, liksom där, som sker under radarn. Vi ser det bara på lapparna på dörrarna. Vi ser det i folkbokföringen när folk inte bor där. De är
så folkbokförda. De är skrivna någon annanstans?
Ja, precis. Och vi kanske, man kan säga att till exempel om räddningstjänsten behöver rycka ut till en brinnande lägenhet och man har fått uppgift. Ja, men här bor det en gammal 90-årig kvinna liksom, och istället så bor det en hel familj med 6 barn där. Och den här kvinnan behöver inte hjälp ut, utan de andra har redan tagit sig ut. Så de hade inte behövt den här stegen till exempel.
Vet du vad de betalar?
Ja, men det går ju rykten om hur mycket man betalar. Dels så kan man köpa sig ett andra eller tredje eller fjärde handskontrakt. Och dels så kan man då bo i andra hand och betala ockerhyra och
om du bli jämför med
skuldsatt för livet. Det är ju det som är så hemskt.
Om du jämför med normal hyra, vad pratar vi om? Är det dubbla, trippla hyror? Eller vad
kan det vara? Kan vara dubbla hyra eller 50% extra. Eller jag tror att det blir uppgörelse också ibland kring det. Och sen så om du inte betalar så blir det ju indrivning på olika sätt.
Och då är det liksom inte kronofogden som kommer?
Nej, det är det ju inte, utan det är helt andra personer som, och då hamnar du i klorna på den organiserade brottsligheten i Södertälje, som vi ju i andra änden försöker beivra på alla sätt som vi kan tillsammans med polisen och andra myndigheter. Så pågår det här hela tiden och där behövs det ju lite lagändringar också när det gäller folkbokföringen och när det gäller vad man får vara skriven och när det gäller hur man får bygga i villor. Ska det vara 9 lägenheter i en snygg villa i Södertälje, eller ska det vara en villa för en familj som bor bra, eller hur ska det vara egentligen? Och är det så att man kan bygga om ett garage till en lägenhet och få det godkänt som en bostad fast det finns ett litet fönster?
Får man det?
Ja, det får man ju där, bara det finns en väg in till det riktiga huset, en trappa upp. En trappa eller en dörr.
Och där kan du som kommunstyrelsens ordförande inte påverka den. Ni måste säga ja då, menar du, för att lagstiftningen ser ut som den gör.
Ja, man gör det. Vi upptäcker ju det. Och då säger det här är ju helt vidrigt. Men det finns ingen lag som säger att du inte får det. Så där kan vi inte göra så mycket. Däremot så kan ju andra säga att här får inte människor bo. Då är det en annan lag som träder in. Så kan man väl säga då. Men när det gäller bygglov och annat så har vi svårt med just den delen.
Vem är det som tjänar pengar på det här då? Alltså...
Ja, det är väl enskilda människor som, vad ska jag säga, det känns på ett organiserat sätt. För många gör ju väldigt på samma sätt. Att man ser till att tillskansa sig ett extra hyreskontrakt genom att bo kvar. Fast man säger att nej, men vi skiljer oss nu och jag behöver en ny bostad, så får man hjälpa den. Men man bor kvar och i familjen. Och så hyr man ut den istället till en överhyra, så kan man försörja sig på det sättet.
Men är det enskilda som ser en möjlighet till enkla pengar, eller är det organiserat som mera som...
Ja, men det är klart att det är organiserat när det ser precis likadant ut på... Alltså det är ju jättemånga. Det är inte ett 10-tal eller ett 100-tal eller så, utan det är väldigt många som lever så här och som utnyttjas. Och många hyr... Av de här hyresgästerna är ju också sådana som inte kan efterfråga en bostad själva. Man har inte en egen försörjning. Utan Men så blir man så glad då när man får möjligheten att ja, men de här erbjuder mig en bostad. Och så sitter man då ofta i klona på sådana som tar väldigt mycket. Och du får jobba svart kanske eller skriva dig i en annan kommun för att kunna bo där. Och var ska då barnen efterfråga utbildning? Och det är väldigt jobbigt. Men det jobbigaste är de som är barn som far illa och vi inte hittar dem. Där de saknas från skolan, för vi vet inte där de är skrivna, där bor, hittar vi dem inte.
Är det vanligt alltså, att barn inte dyker upp i skolan och så vet ni inte ens?
Mm. Det har hänt, det finns sådana exempel, men det är vanligt ska jag inte säga, men det är förstås de vidrigaste exemplen är ju de, där det ställer till det verkligen för någon.
Men är det då så, tror du, att det här sker i så stor skala att den enskilde som till exempel gör sådär som du sa, låtsas skiljer sig och hyr ut lägenheten, han eller hon eller den familjen, de får inte behålla de pengarna själva, utan det är en del av ett större system där man skickar pengar uppåt då, eller?
Det kan jag inte svara på.
Det vet du inte?
Nej, det vet jag inte. Nej. Men det finns väldigt, väldigt många. Vi har ju ett väldigt stort arbete kan man säga i Täljebostäder. Och när det gäller arbete med fusk med försörjningsstöd som nästan alltid är kopplat till folkbokföringsbrott. Som ju är ett brott idag. Det var ju inte det bara för 1,5 år sedan.
Nej.
Och så det var ju på tiden kan man säga. Och då, för då kan ju Skatteverket göra andra saker än vad man kunde innan. Utan då såg man ju, oj det är 40 personer skrivna på den här lägenheten. Oj vad trångbott det är i Södertälje. Så skickar man ett pressmeddelande om det. Så kanske det bor 2 personer där istället. Ja. Men man har köpt möjligheten att skriva sig där.
Just det. Och du har ju flera gånger sagt att du vill ha en ny folk- och bostadsräkning. Och för lekmannen så att säga, för mig och andra, låter det ju helt rimligt. Och det borde väl ha skett för länge sedan. Men jag anar att det inte är så enkelt som det låter, för annars hade det väl gjorts. Alltså, vad är motargumenten för att göra det imorgon?
Ja, nej, men motargumenten är det här. Men kan du se framför dig att folk kommer hem och knackar på och bara kliver in i folks lägenhet? Ja, det kan jag faktiskt, för det behövs.
Varför skulle man inte kunna se?
I mitt svar, vi har den senaste gjorde, jag tror det är 1990.
Ja, jag kommer ihåg den där.
Ja, det är ju 30 år sedan, då så mycket har hänt. Och det är ju inte bara i Södertälje som det begås folkbokföringsbrott, utan det är förstås i hela Sverige på olika sätt. Folk som vill komma nära en skola där man vill att barnen ska gå eller någonting annat. Och jag vill ju att Sverige ska vara ett ordnat land, ordning och reda. Välfärdssamhället ska fungera, det ska vara jämlikt och rättvist. Vilket blir svårt när vi inte vet var människor faktiskt bor och vem som bor. Och när det är lätt att gömma sig om man faktiskt inte ens har rätt att vara här. Eller om man gömmer sig för att man är en brottsling eller så. Så kan vi ju liksom inte ha.
Nej, men argumentet som du har fått låter som att det var, kan du se framför att någon kommer att knacka på? Ja. Är det bästa argumentet? Att det skulle vara integritetskränkande?
Ja, nej, men det är ett av argumenten. Sen det är så himla dyrt, då ska vi då anställa massa människor som... Ja, det tycker jag faktiskt att det är värt det. Tänk att få ordning och reda på svensk bostadsmarknad en gång för alla. Veta hur lång bostadskön är och hur behovet ser ut och var människor bor och kommunerna kan ha ordning och reda. Ja, så här många äldre har vi, så här många barn.
Har du någon känsla av att det där inte kommer hända, eller har du en känsla av att det är lite... Folk lyssnar mer nu på det där?
Ja, jag har en känsla av att...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag vet att folk lyssnar mer nu. Och jag hoppas att det diskuteras faktiskt hur man kan göra det, om man kan börja någonstans och testa i någon kommun. Så då, och då hoppas jag i så fall att det förstås blir i Södertälje.
Kvartals övergripande mission är att skapa journalistik som inte berättar för dig vad du ska tycka eller tänka om det våra intervjupersoner säger. För vi tror att du klarar det alldeles utmärkt själv. Vi försöker efter bästa förmåga ställa de frågor vi tror att du vill ha svar på. Men vad du sen ska tycka och tänka, det får du bestämma själv.
Om du tycker den hållningen är viktig så kan du hjälpa oss att finnas kvar och utvecklas. Kanske rent av till ett större privat public service som bygger på frivilliga bidrag från en nöjd publik. Vill du veta mer om hur du kan stödja Kvartal? Titta in på kvartal.se/gava så berättar vi mer. Nu fortsätter fredagsintervjun med Boel Godner, Södertäljes högsta politiker sedan 10 år tillbaka. Jag tänkte vi skulle byta ämne, eller åtminstone tidsperspektiv. Vi kan väl ta en snabb summering av dig bara kort och hur du hamnade i Södertälje. Du är född och uppväxt i Kalmar, flyttade till Stockholm strax efter 20-årsåldern och till Södertälje med familjen några år senare. Du jobbade på SH-kvarteret har du gjort, i riksdagen har du även varit aktiv i landstinget. 2011 då, alltså 10 år sedan, tog du över som kommunstyrelsens ordförande här i Södertälje. Då en kommun med stora problem som ofta beskrevs också i rikstäckande medier. Kan du ge en översiktlig bild av hur de såg ut i den kommun som du tog över styret för?
Ja, det kan jag. Det var den grova organiserade brottsligheten hade precis, den hade ju haft sina största år. Och Tore 2-insatsen som initierades av länspolismästare Karin Göttblad.
Då just det. Döpt efter Tor Kjellberget, va?
Ja, det tror jag. Hoppas det. Ja. Så den hade precis satt igång. Men vi hade bland de lägsta skolresultaten i landet. Vi hade absolut högst kostnader för försörjningsstöd. Absolut högst arbetslöshet. Kommunens ekonomi var inte bra. Och det var så mycket. Och det etablerades inte ett enda företag. Inga bostäder byggdes. Det var verkligen inte en bra tid. Men då brukar jag, och det var ett läge. Så jag var lite rädd faktiskt för att ta det här uppdraget. Jag sa det i mitt tacktal där. Och men det gick över ganska snabbt, för att när man vände på kuttingen och kände att vilken möjlighet ändå. Nu hade man gjort det här, man har precis gripit de här riktigt stora kriminella då. Och vilken möjlighet vi har att göra en förändring. Så vi bestämde att nej, men nu är det skola. Det är där vi ska göra våra satsningar.
Och det gjorde ni. Du var inne på det. Åren precis innan du tog det över så hade det ju hänt en hel del. 2005 så besköts polisstationen med automatvapen, en mycket uppmärksammad händelse. Några år senare sattes flera butiker i brand och Hovsjöskolan brann till och med ner till grunden. Och sommaren 2010 sker då dubbelmordet på de här fotbollsspelande bröderna Mossa och på den här illegala spelklubben i Ronna. Mm. Sov du lite oroligt där i början när du hade liksom ärvt detta?
Ja, det kan man säga. Det var verkligen, man blir ju inte varm i kläderna från första dagen, så kan man säga, utan det krävs lite erfarenhet. Men jag funderade väldigt, och det pågick ju faktiskt en del också när jag hade tillträtt. Så de hade ju precis gjort de här gripandena och det fortsatte en del arbete med Tore 2 naturligtvis efter det. Och rättegångarna väntade. Nej, men det hade ju varit en situation som alla såg. Mm. Och det dröjde ju länge innan man gjorde det här tillslaget. Nu förstår jag att man måste spana och skaffa bevis och så innan man gör gripanden. Då kanske vi inte riktigt förstod det. Och förstod inte varför det inte blev den här stora satsningen. Men Tore 2 blev, för det, alla såg det utanför krogen. Man liksom hörde rykten om någon som hade blivit misshandlad, utpressad, mördad, skjuten. Och man såg det mitt i centrum, var det skott på öppen gata. Så det var verkligen som ett riktigt, riktigt mörkt moln över Södertälje.
Nu ska jag ställa en fråga som nog är lite obekväm och som jag hoppas att du svarar ärligt på. Den här stan har ju styrts av socialdemokrater väldigt länge. Du tog över då från Anders Lago. Var det nog vidare bäddat för dig egentligen, det här? Hur väl styrt var det av din företrädare, om jag får fråga så?
Ja, nej, men han hade haft en väldigt svår tid med den extremt stora invandringen under kriget i Irak och med den grova organiserade brottsligheten. Så det var väl svårt att bädda för någon efterträdare, kan jag väl säga.
Så det gick inte att göra bättre än så?
Den tidigare ledningen då hade ju valt att prioritera försörjningsstöd och jobb, att det var de viktiga sakerna. Mm. Så där, för man såg ju kostnaden för försörjningsstöd verkligen steg i höjden. Ja. Och Så där blev det en stor skillnad. Att det kan vi inte ha, sa vi. Det måste vara skolan som är.
Men ditt ärliga svar på frågan är att han kunde inte göra det bättre. Det var omständigheterna var emot honom, typ.
Man ska inte prata om sina företrädare och efterträdare. Jag kan prata om vad de gjorde för prioriteringar och, okay. och hur det såg ut då. Men det ingår i min roll, så kritiserar man vare sig företrädare eller efterträdare.
Jag sa ju att det var obekvämt. En obekväm fråga.
Kanske det.
Ja. Men de här prioriteringarna som du beskrev, de tog ju du över också med socialbidragskostnaderna. Det var väl inte färdigt när du tog över, så att säga, utan du fortsatte driva det. Och låneskulden skulle ner, den var väldigt hög. Och skolans resultat skulle upp. Du har ju faktiskt, får man väl säga, lyckats med alla tre då, även om dina företrädare då kanske hade börjat med några av de där sakerna. Om vi tar dem en och en, vi börjar med socialbidragskostnaderna. Vad menar du är receptet bakom den framgången?
Ja, men receptet är dels att stärka skolan så att fler barn går ut gymnasiet och får jobb.
Den men det vägen. Är på lång, får man säga, verkligen långtidsverkande.
Ja, men det är väldigt viktigt med det långtidsverkande. Ja. Så det får man säga. Och sen tog vi i tur med, ja, och sen så stärkte vi vuxenutbildning naturligtvis också, så att människor lättare kunde komma ut i arbete och på olika sätt. Så att
ni investerade i komvux?
Ja, för det var ju så, där vill jag också skylla på gamla borgerliga regeringar som liksom, ja men det
är mindre obekvämt.
Jag kan nog kritisera andra också, men just att man gjorde sådana förändringar så att det där fick kommunerna ta själva, så att vi som hade ett enormt behov liksom fick ju ta det från andra verksamheter för att kunna stärka. Men det gjorde vi i skola och vuxenutbildning, viktiga saker. Och så att arbetslösheten kunde minska, men framförallt så tog vi ju tur med fusk och bedrägerier mot våra välfärdssystem.
Hur omfattande var det?
Ja, det visade sig vara väldigt omfattande. Det började ju med LOV-dramat som jag kallar det.
Lagen om valfrihet.
Ja, som vi inför det här. Och där det slutade i ren grov organiserad brottslighet och polistillslag mot två av de största företagen. Sen var ju assistansstöd, det var ju inte kommunen lika berörd som vi, men det var ju ändå en fruktansvärd, alltså fruktansvärt fusk med välfärdsmedel. Mm. Hur man startar företag bara för att dra in pengar utan att göra något jobb.
Men om vi håller oss kvar då, hur du lyckades, för det kan ju vara intressant för andra kommunala företrädare att höra. Då säger du att skolan, och du säger kommunal vuxenutbildning och fusket. Och fusket lät det på dig som det kanske var den allra viktigaste åtgärden.
För att sänka kostnader för försörjningsstöd, så var det det.
Och hur hade det kunnat komma sig då att kommunen tidigare hade liksom lämnat sådana blottor att det gick att fuska på det sättet, tror du?
Ja, vet du, hur ska man säga? Jag tror att det pågår fusk i väldigt många kommuner utan att man gör någonting. Men det började i lovdramat, för efter det så tänkte jag, det finns andra sätt att tillskansa sig skattemedel man inte har rätt att fuska och bedra välfärden, såklart. Och då undersökte vi vår egen kommun, var är vägarna? Och försörjningsstöd blev naturligtvis i blickfånget ganska snabbt. Så då började vi med det och systematiskt undersöka det. Så jag vill inte säga att det är blottor, men däremot så idag när jag pratar med andra kommuner som kommer hit och tittar på vårt arbete, eller när jag föreläser om det här, vilket jag ofta får göra för andra politiker eller så, att vi måste skydda våra system mot fusk och bedrägerier. Och för det går. Man kan vara infernalisk, men man kanske behöver. Men vi kan ju också peka på hur ofta det är kopplat till folkbokföringsbrott. Att det ger möjlighet inte bara att fuska med kommunens, utan också Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens, alltså statens ersättning.
Så har vi låneskulden, som också var ett stort problem. Det kanske det helt och hållet nästan hänger ihop med de här socialbidragskostnaderna, men ni fick ner den kanske på andra sätt också, eller?
Ja, men det var ju viktigt att få ner den, för att vi hade väldigt höga kostnader för låneskulden naturligtvis, och då får man inte heller så bra lånemöjligheter för nya investeringar, vilket vi också behövde göra. Så vi gjorde någonting kontroversiellt för socialdemokrater och satte ihop ett paket med bostäder och hyresbostäder och samhällsfastigheter som vi sålde. Och fick in väldigt mycket pengar på en gång och kunde därmed banta låneskulden. Och därefter så fick vi liksom successivt bättre och bättre ekonomi och bra intäkter i våra egna bolag.
Och förmånligare lånevillkor.
Ja, precis. Så att nu är den var ju uppe i 12 miljarder när jag tillträdde, och nu är den ju under 8 och ligger där under och dallrar.
Så det var ett väldigt tydligt recept på hur du gjorde, lät det som.
Ja.
Och så var det skolan då, och det kanske inte låter sig beskrivas lika snabbt och enkelt.
Nej, där hade vi väldigt stora problem, om man hade föräldrar som gjorde stora ansträngningar för att deras barn inte skulle gå i samma klass som de invandrade barnen och sådär. Och vi hade människor som var anställda på utbildningskontoret som sa det kommer aldrig att bli några bra resultat i våra skolor med, den här, med de här barnen liksom, som kommer från andra länder. Och vi så kunde inte ha, och Hovsjöskolan hade brunnit ner och det var liksom kaos. Så vi anställde en ny utbildningsdirektör. Jag frågade honom, vad behöver du för att åstadkomma mirakel i Södertälje skolor? Det behöver vi nu med den här extremt stora invandringen. De barnen har rätt till en likvärdig skola som de andra. Och den här känslan av att man inte tror på barnen. Och ja, men jag behöver bara politiskt stöd och göra vad jag vill. Ja, du får det. Så.
Och vad vill han göra då?
Han ville införa ett systematiskt kvalitetsarbete. Se till att lärare på vissa skolor fick söka om sina tjänster. Och se över liksom, hur ska vi göra för att alla barnen ska kunna få en likvärdig skola. Att föräldrarnas bakgrund inte ska vara avgörande för att gå för barnen i skolan.
Men söka om sina tjänster, var det då nya kriterier alltså då kanske som gjorde att alla inte fick de där tjänsterna igen helt enkelt?
Ja, nej, men lite så kan man väl säga. Alla fick inte söka om sina tjänster, men på vissa skolor var det så. Och så rekryterade vi några av Sveriges bästa lärare som vi behövde hos oss som fick lite högre eller mycket högre lön. Och sen har vi successivt också höjt lärarlönerna så att vi ska vara attraktiva för de bästa lärarna. För det är lärare som är grejen. Ut med projekt, det fanns ju massor med projekt hela tiden. Man ska, Socialstyrelsen kom en projekt liksom. Och sen skulle man ta över det själv. Jag kan säga det. Det finns inte ett enda projekt som är lösningen på ett enda problem. Utan det vi har sett är ju när man stärker systemen, jobbar inom dem. Systematiskt kvalitetsarbete. Det vill säga man förbättrar sig hela tiden genom att lära sig av varandra. Det där funkar, då kan de andra ta efter. Och så funkar det någonting där och då kan de andra ta efter. Så.
Vilken roll hade de här, i brist på bättre uttryck, superlärarna då? Som ni rekryterade för dyra pengar?
Ja, nej, men de hade en jätte, och har fortfarande en jätteviktig roll. För de dels undervisar de i egna klasser, men halva undervisningstiden handlar ju om att undervisa tillsammans med de andra lärarna i kommunen. Så att de också får del av den kompetensen, så kan man säga. Och så det har ju varit, det är lyckosamt och det är underbart faktiskt att komma in i klasserna i Södertälje.
Och resultaten har ju gått upp, även om jag tyckte mig kunna se en svag nedgång då, att det liksom har planat ut och kanske gått ner till och med de två senaste åren, va? Vad tror du det beror på?
Ja, det får man väl analysera vad det beror på. Men vi har ju alltid sagt att det kommer att bli bakslag. Liksom. Vi har jättestora utmaningar i våra skolor. Vi gör vårt allra bästa och vi utvecklar hela tiden. Och vi vill absolut inte ha några glädjebetyg. Annars kan man ju bli lockad till det liksom, när man gör en stor förändring. Men det är sakta men säkert. Och det blir platåer, ibland har det blivit ner. Men det är skillnad som natt och dag från 2011.
Det var en sak som slog mig när jag tittade på siffrorna som jag tyckte var lite konstig. Och det var att ni i Lärarförbundets ranking, tror jag det var, så låg ni ganska högt, eller väldigt högt, på lärarlöner. I alla fall klart översnittet. Men ganska lågt på andel behöriga lärare. Hur hänger det ihop?
Ja, nej, men det är lite olika på olika skolor ska jag säga där. Och på en del har man väldigt många behöriga lärare. På en del andra är det lite sämre med det. Och vi konkurrerar ju med andra kommuner i Stockholms län. Det har ju varit en riktig hås.
En annan sak som har nämnts ibland är att ni i vissa klassrum, inte alla, men att ni kör med två lärarsystem. Två vuxna i alla fall. Är det någonting som där Södertälje sticker ut skulle du säga? Var det en del av hans och din, ditt recept för det här?
Ja, det var en del av hans recept. Och att de skolor som ville det skulle få införa det. Rektorerna har väldigt stor makt. Och då införde man den möjligheten och flera gjorde det och flera har det kvar fortfarande idag. Men sen har man ju möjlighet att göra som man vill med sina resurser. Man kanske har en grupp lärare till exempel idag som hjälps åt med några klasser. Så att det ändå är fler lärarsystem kanske man ska kalla det mer idag.
För 2 veckor sedan intervjuade jag en partikamrat till dig, Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson. Och han delar ju en hel del av din problembeskrivning skulle jag säga när det gäller hans egen kommun. Men jag upplever kanske honom som aningen mer pessimistisk, eller kanske mycket mer pessimistisk egentligen än du. Och ännu mer kritisk mot framförallt då själva den nationella migrationspolitiken än vad du är. Jag ska lyssna på en bit av den intervjun nu tänkte jag.
Vi hade ju en arbetslöshet med en inrikesfödd som var nere på, ja, men runda slänga 5-6%. Medan vi samtidigt då hade en arbetslöshet bland utrikesfödda på nästan 30%. Mm. Och där summa summarum blir de här 14%. Och då kan man inte komma till någon annan slutsats, menar jag, än att vi har ett problem när det handlar om kopplingen mellan inflyttning av människor via det här EBO-systemet till exempel. Där vi har haft ungefär 1000 människor varje år i många år som har kommit till Eskilstuna. Men ingen relation till arbetsmarknad. Utbildningen har varit otroligt bristfällig och den blir allt mer bristfällig och så. Och det är klart att det skapar ju en hel del problem på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden och i samhället i stort. Vi har ropat och skrikit i bra många år nu att det här kommer nu, det kommer.
Mm.
Och vad gör vi? Våra sociala budgetar blöder. Vi skickar iväg unga på institutionsplaceringar med taskigt resultat för 12 000 kronor dygnet. Och det bara fylls på med nya ungdomar, för skolorna mäktar inte med. För skolorna ska vara skolor och inte socialtjänst och så vidare.
Mm. Det här var två olika klipp. Det andra klippet som börjar med att han säger vi har ropat och skrikit om det här, att det här kommer. Det handlade om gängbrottslighet och skjutningar och sånt. Jag vet att du har hört den här intervjun. Hur mycket skiljer ni er åt i analysen, skulle du säga? Både vad gäller problembeskrivning och lösningar.
Ja, nej, men vi skiljer oss ju lite åt, även om vi liknar varandra lite grann, även om Södertälje har haft en mycket mer extrem situation eller extrema situationer under perioder. Så nej, men jag vet inte vad det beror på, men från första dagen så gjorde jag ju det till mina huvudfrågor, migrationsfrågorna, brottslighetsfrågorna, och inte att det var en socialsekreterare eller någon annan i förvaltningen som ansvarade för dem. Så när jag åkte på möten regering eller myndigheter kring de här frågorna, så var det jag som åkte, och så mötte jag då från de andra kommunerna någon tjänsteman eller någonting sånt här. Men sen så byttes det ut och man såg att vi gjorde så. Och därmed har jag en jättekoll. Jag fick en jättekoll på allting från början. Och det vet jag inte om Jimmy gjorde så, det är möjligt. Men jag gjorde i alla fall så. Och det finner jag vara en fördel när det handlar om att hantera just de frågorna.
Mm, att du har gjort dem, som du säger, till dina egna huvudfrågor.
Ja, och att vi kände ett ansvar, för vi var ju först som fick en sådan stor insats mot grov organiserad brottslighet. Vi hade säkert den värsta också organiserad brottsligheten i hela Sverige. Så vi hade ju ett ansvar att hantera det mycket väl. Så att vi har haft ett enormt fint samarbete med polisen. Så att vi gör det här tillsammans. Vi är inte ensamma längre i kommunen, utan polisen är med oss. De gjorde en statlig myndighet såg det här, och det var ju ljuvligt. Och då ska vi använda det väldigt väl. Och så jag är väldigt fokuserad på att hantera saker och ständiga förbättringar, och lyssna väldigt mycket på polisen. Hur kan vi göra ert arbete lättare, frågar jag. Och så svarar de, och så försöker vi åtgärda det.
När det gäller hans pessimism, som ju, det här är min tolkning, och din lite mera optimistiska inställning då, kan man säga att ni representerar två falanger lite grann inom Socialdemokraterna? Den ena lite mer idealistiskt kanske och internationellt orienterad, och den andra lite mer krass och nationellt orienterad.
Sa du idealistisk?
Ja, men idealistisk i meningen att man är lite som internationellt orienterad.
Jag skulle nog kalla mig pragmatisk. Jag är verkligen inte, nej, det har aldrig blivit.
Du värjer dig.
Nej, jag har idealist. Aldrig blivit kallat det. Jag har aldrig kallat mig själv. Nej. Och inte för att det behöver vara negativt eller sådär. Men i mitt uppdrag så behöver man vara pragmatisk och hitta lösningar hela tiden. Se bortom partiprogram och sådär. Och bara se Södertäljes bästa. Och det är också sådant som gör att vi kan styra med partier som inte hade varit tänkbara kanske på
just
för
det,
länge för ett
KD tag. Till exempel.
KD till exempel, för att det blir bra relationer med dem, och de har lite annorlunda här än vad de är på nationell nivå. Det kanske man är i många kommuner.
Säkert. Nej, men jag kanske är färgad av att jag hörde dig berätta om hur du kom in i politiken, och det var ANC och sådana där saker.
Ja.
Och det är ju präglas, jag ska inte säga idealism, men i alla fall någonting. En annan, det är en lite olika delar av socialdemokratin som. Och en del har den där bakgrunden lite mer, tänker jag då.
Ja, men den har jag definitivt. Rättvisa, vet du.
Mm. Och internationell rättvisa också.
Och internationell rättvisa, det har ju, vårt parti byggt på det. Inte bara på 8 timmars arbetsdag i Sverige, utan i hela världen, i alla länder. Mm. Och att vi också, när det gick bra för oss, att vi liksom känner att vi kan. Ja, på efterkrigstiden till exempel, när det blomstrade så här. Vi kunde lägga allt välstånd på välfärd. helt fantastiskt. Och då får man också ett ansvar för att se utanför landets gränser. För att det spelar ingen roll om vi har det bäst i världen om det inte ökar också på andra ställen. Det är, så ser ju socialdemokratin ut och jag är väldigt stolt över det.
Så svaret på frågan då, tror du att ni i någon mån representerar olika falanger i socialdemokratin eller inte?
Jag vet inte om det finns så mycket falanger. Vi är ju i... det vet jag inte, men vi har olika sätt att kommunicera och det har vi ju pratat om lite grann vid tillfälle. Jag
och du och han.
Ja, att vi kommunicerar på olika sätt.
Okej, förr så pratade man ju liksom om rosernas krig och vänster och höger, men har den här Galtan-dimensionen också ätits in i Socialdemokraterna lite? Att det delar upp sig lite åt det hållet, alltså några är lite... Ja, nu ska jag vara väldigt krass. Några låter lite mer som Sverigedemokrater och några låter lite mer som miljöpartister av Socialdemokraterna.
Alltså jag sitter inte och analyserar sånt där så mycket. Men jag vet att vårt parti är väldigt stort och vi har ju verkligen hela skalan från höger till vänster. Även om jag har väldigt svårt att tro att jag har några som gillar Sverigedemokraterna.
Låter som sa jag, det är en annan sak.
Ja, just det. Som låter som dem. Men det har vi och det har vi alltid haft. Och sen så möts vi på kongresser för att ta beslut. Och så tycker vi någonting när vi går ut därifrån allihopa. Det har vi. Jag brukar inte säga att jag tillhör någon förlang mer än att jag är systemsosse. Jag vill verkligen värna välfärdssystemen.
Och det säger han att han också är i och för sig. Tänkte jag på nu när du sa det. Jag har ett kapitel här mot slutet som jag kallar godispåsen. Du har varit väldigt... kritisk mot hur avregleringarna av många välfärdstjänster då, tillsammans med framväxten av den organiserade brottsligheten har skapat en slags perfekt storm för en kriminalitet som går ut på att mjölka den här välfärdssektorn som en godispåse. Jag tror att det var Anna Dahlberg på Expressen som myntade det där. Att det är så lätt, det är som att gå in och ta godis i en godisbutik. Så har vi skapat systemen. Så Södertälje ligger ju som du säger långt fram i det brottsbekämpande och förebyggande arbetet när det gäller det här. Vad skulle du säga är de viktigaste sakerna som ni har gjort då för att täppa till och för att inte vara så naiva som det verkar som vi har varit tidigare?
Ja, men för det första att avskaffa LOV som vi ju införde då när statsminister Reinfeldt sa att det ska alla kommuner göra för det ska bli lagstiftning om det. Nu gjorde Södertälje det också. Men att vi avskaffade det när vi såg problemen, så vi hade ju bara det i 2 år. Sen avskaffade det fullmäktige till borgerliga partiets protester och alla välfärdsbolag i hela Sverige skrev insändare om Södertälje kommun, hur hemska vi var.
Ni bestämde
men vi gjorde det, fast det var jobbigt. Liksom.
Så istället gjorde ni det så, om vi tar hemtjänsten då, att ni valde ut 5 företag eller något i den stilen. Bara dem, och upphandlade från dem bara. Och så fick kommunen ta typ hälften av det där.
Ja, för vi hade ju lärt oss att vi behöver ha en stor och stark organisation. Ifall något företag försvinner av olika skäl, så är det vi som behöver ta ansvaret för det. Och så det har vi, men det var ju verkligen jobbigt, det ska jag säga. Men det var ett jätteviktigt beslut. För att skydda välfärd, sen att dammsuga hela kommunen på vägar in till välfärdsmedel. Jag skulle önska att man på nationell nivå pratar mycket mer om fusk och bedrägerier i välfärden och inte bara vinster och sådär, utan för vi har ju hela assistansdelen som är verkligen en godispåse där. Du förstår ju själv att om jag blir funktionshindrad så kan jag välja dig eller vem som helst. Vem som helst i hela världen.
Eller någon släkting eller syskon.
Ja visst, och då förstår man att det blir ett extremt incitament till fusk. Och
så varför får du vara kvar?
Alltså, vet inte, för nu har man ju sett flera härvor och det blir åtal och fällande domar. Och vi ser att det är den här extrema fria etableringsrätten som finns där. Den är ju extrem, det finns väl inte någonstans. Jag har aldrig sett något liknande. Och istället så törs man inte ta tag i det, det är så känsligt, men jag tycker att det är bättre att prata om fusk och bedrägeri, att det är det vi ska ta tag i, så att de som verkligen behöver pengarna, att de hamnar där.
Är det fler kommuner som har följt efter dig när det gäller att avskaffa LOV just? Av samma skäl?
Det vågar jag inte svara på. Jag vet att Örebro pratar om det i alla fall. Och sen så har ju vi fått berätta om det för väldigt många andra kommuner, men det är ju... alla har ju inte infört det.
Nej, till att börja med.
Till att börja med, så kan man väl säga. Men vi... det är verkligen en godispåse. Jag tycker man ska se över systemen så att vi skyddar dem från fusk och bedrägerier helt enkelt.
Mm. Ni hade ju den här härvan som vi har pratat om lite. Det var ju ett bedrägeri i mångmiljonklassen där privat hemtjänst och nystartsjobb användes då för att lura till sig skattepengar. Och en av huvudmännen, eller kvinnan ska jag väl säga, hade jobbat på Arbetsförmedlingen, haft en ledande ställning inom den syriska ortodoxa kyrkan, var syster till en politiker i stan och dessutom själv tidigare vice ordförande för kommunfullmäktige. Vad tänkte du när du fick reda på det där? Att en person med liksom den bakgrunden sysslade med sånt här?
Ja, vad tänkte jag? Jag tänkte nog inte så mycket på det faktiskt, utan mer att vad bra att det upptäcks.
Jag tänker själv att jag frågar är ju naturligtvis att det har ju förts en diskussion om, inte minst efter vice rikspolischefen Mats Lövings uttalande om klanbrottslighet och Ekots lördagsintervju som fick väldigt stor uppmärksamhet. Att det hävdades ju där att personer kopplade till den organiserade brottsligheten liksom nästlat sig in i olika kommuners beslutande organ och på olika sätt sådär. Vad blev det av det där? Är det så eller var det överdrivet?
Nej, alltså om man tittar tillbaka några år i tiden så var det inte överdrivet. Utan vi har ju fått säga upp personer i kommunen vi tar det exemplet, ja. På bygglov. Som uppenbarligen har utfärdat felaktiga sådana. Och även på andra ställen, liksom lite längre tillbaka så har det ju hänt. Så har vi upptäckt det. Men vi har blivit ännu mer på banan kan man säga, ju längre tiden går.
Men har du haft den här kopplingen liksom, till någon form av släktnätverk eller något sånt? Eller, för jag menar, det finns väl korrupta bygghandläggare runt om hela Sverige i sig?
Ja, nej, det kan jag inte svara på. Vi ser det ju inte på det sättet från kommunens sida. Det kan möjligen polisen göra, men vi ser ju liksom våra medborgare och våra anställda. De är bara en
och varför de gör som de gör, det är inte det viktiga då, alltså, utan att se till att de slutar.
Framförallt se till att de slutar.
Och att det slutar.
Se till att vi har system som är starka nog att stå emot detta. Tröghet i systemen, jag tycker inte man ska klaga så mycket på byråkrati och svensk byråkrati, för den är helt underbar faktiskt. Vad man kan få använda mark till, vem som ska få köpa den och att det finns tröghet i beslutsprocesser, i förändringar i våra system. Och så att man hela tiden undersöker allt. Jag är verkligen förtjust i det och starka system. Och att vi är ju det bästa landet i världen. Vi hamnar alltid 10 i topp på jämlikhet och rättvisa och lycka. Och trygghet och så här. Och det ska vi vara, men då måste vi också faktiskt stärka våra system hela tiden när vi upptäcker att att folk gör intrång i dem och att det finns möjlighet att, då skulle det liksom kunna vara ännu bättre och pengarna kunna användas ännu bättre faktiskt.
Men om jag drömmer kvar vid det där, för det är ändå intressant eftersom Löving och andra har hävdat att det kan finnas såna här sammanslutningar där man vill in i beslutande organ för att gynna något annat än det som är verksamhetens mål. Till exempel en släkt eller ett kriminellt nätverk eller vad det nu är. Ser du sånt? Liksom? Är det någonting som finns här?
Jag säger inte att det inte finns. Och jag säger att vi är vaksamma hela tiden och vi gör också extra bakgrundskontroller på våra anställda.
Mm. Men går det att kolla en sån sak? Föreställa mig svår att upptäcka en bakgrundskontroll?
Nej, men man får inte göra vilka bakgrundskontroller. Nej. Det är inte sånt vi kollar, utan det är ju om man har haft en brottslig bakgrund inom ekonomisk brottslighet eller sådant. Okay. Eller sådant.
Mm.
Men vi ser liksom, det här är våra medborgare. Det ska gå så bra som möjligt för så många som möjligt. Sen har vi den organiserade brottsligheten som vi då också i våra egna system försöker mota bort. Och det är ju fantastiskt. Vi är först, vi är de första och jag vet inte om vi fortfarande är de enda som faktiskt aktivt gör det. Och vi har ett extremt bra samarbete med polisen.
Som fortsätter.
Som fortsätter och det är långsiktigt och det är otroligt omfattande, jag får nog säga det. Och väldigt, väldigt bra. Och de är fantastiska poliser. Ganska många i Södertälje är vi också nöjda med. Så att jag säger att vi är på banan på ett annat sätt än vad de flesta kommuner är. Och då infaller också liksom en sorts trygghet i det. Att vi har klarat av så mycket.
Om vi ska summera till sist då. Vi skriver försommar 2021 nu. Du har 10 år, precis som sagt, som kommunstyrelsens ordförande bakom dig. Tittar man på många jämförelsetal kommuner emellan så ligger Södertälje kanske på nedre halvan på vissa, men inte så långt under mitten. Det ser, som du säger, en vanlig kommun. Det är väl det intryck man får om man gör en ögonblicksbild på statistiken. Lite lägre medianinkomst än riksnittet, lite högre arbetslöshet, lite lägre förvärvsfrekvens, men inte så avvikande. Lite större inflyttning, lite bättre skolresultat. Är Södertälje på väg uppåt eller neråt?
Ja, men jag hoppas att vi är på väg...
Hoppas jag, men vad ser det ut som?
På väg uppåt. Nej, men att vi, ja, men det är vi är på väg uppåt. Och man kan också se runt omkring som, på viktiga saker. Vi är ju, nu har vi ju pratat om invandring och brottslighet, men allra största är vi ju som en fantastisk industrikommun i Sverige. Med de två av de viktigaste exportindustrierna finns här. Scania har 16 000 anställda här i Södertälje. Och skapar jobb också utanför sina. Så det är fantastiska möjligheter. Och nu etableras sig nya företag i Södertälje och bostäder byggs. Och vi växer. Vi gick förbi Sundsvall förra året.
Mm. Över 100 000 invånare sedan några år tillbaka.
Ja, precis. Så det är klart att vi är på rätt väg. Sen har vi svårigheter. Vi vore också... som vi hanterar, men vi är också bekänta av vissa lagstiftningar som jag kommer fortsätta att kräva.
Mm. Det enda som sticker ut i mina ögon, eller det som sticker ut kanske mest, det är ju siffrorna över statsbidrag och vad kommunen får via det kommunala utjämningssystemet, alltså över 20 000 kronor per invånare. Det är högst i hela Stockholmsregionen, trots två, som du själv säger, jättestora arbetsgivare som Scania och AstraZeneca. Hur kommer det sig där ändå? Med den...
Ja, det är beräknat på den befolkningsstruktur man har.
Mm.
Och det är ju väldigt få som verkligen bidrar i skattesystemet. De flesta får faktiskt därifrån. Så det är de reglerna som gäller. Och det kan handla om man har väldigt många barn eller väldigt många äldre och sådana saker också. Ja. Så, men vi har det så. Och så det är klart att vi får, och det använder vi på bästa sätt.
Säger Boel Godner, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Stort tack för att du var med i kvartalsfredagsintervju.
Tack för att jag fick vara med.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.